I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej på er. Jag skulle vilja börja det här avsnittet med att tacka just dig, du som lyssnar. Det svindlar också lite för mig när jag tänker på att Kändispodden på bara några månader fått över 250 000 lyssnare. Det är faktiskt helt sjukt. Det skulle också vara roligt att höra vad ni tycker om podden. Har ni tips på gäster och kändisar som ni är extra nyfikna på? Eller bara vill skriva några rader? Då mejlar ni till hej@kändispodden.se. Gå också in på iTunes och ge Kändispodden högsta betyg. Då blir jag superglad. Och glöm inte att följa Kändispodden i din poddapp. På iTunes eller Acast så missar du inte när det kommer ett nytt avsnitt. Nu tycker jag vi släpper in veckans gäst och kör igång. Du, förresten, ditt efternamn.
Ja.
Hur säger man det?
Alihodzic.
Alihodzic.
Ja, Alihodzic.
Hodzic.
Det är mycket tju och sådana ljud nere i juggen.
men du är ju en av få som man kan säga bara förnamnet till. Nej, men så fattar alla.
Ja, men det är
alltså, det är lite du, drottning Silvia, Carola och Smile.
Eller hur? Ja. Nej, men jag tror också att folk... De flesta vet ju inte vad mitt efternamn är, för att jag har aldrig liksom skyltat med det så mycket, för jag tänkte så här, ingen kan ändå uttala det, så det är inte lönt. Och sen har jag känt att Smile klingar bra, så jag kör bara med det.
Men Smile, är det någonting som du är döpt till?
Det är jag. Ja. Det är mitt namn, Smile. Men det stavas ju inte som Smile, alltså som att le, utan det är S-M-A-I-L. Men det blir ju fortfarande Smile på svenska.
Det passar på dig.
Ja, tack.
Jag tänker på Smilet.
Ja, det är viktigt. Viktigt att le.
Men hej och välkommen till Kändispodden.
Tack så mycket, kul att vara här.
The one and only Smile.
Eller hur? One and only.
Men du är ju tv-stjärna.
Ja, kanske.
Ja, men alltså det är så du är känd. Du är personlig tränare.
Yes.
Du är sexguru.
Jag är det.
Ja, men om man googlar på dig...
Ja, så kommer det mycket naket.
Nej, inte naket speciellt. Ja, kanske om man bildgooglar. Jag har inte jättemycket bildgooglat dig, även om jag följer dig på Instagram.
Mm.
Men det kommer ju upp rubriker som oftast är sexrelaterade.
Ja, det är ju så.
Men som sagt, du är känd från tv, men din kropp är känd på Instagram.
Ja, precis. Det är den.
Kan man säga. Yeah. Sveriges snyggaste kropp.
Alltså, det är ju en smaksak, men jag jobbar på det.
Ja. Du jobbar rätt hårt på det.
Ja, jag jobbar väldigt hårt på det. Jag kör nog 6-7 dagar i veckan. Alltså.
Ja. Är det bra?
Om man har kunskapen, om man vilar och vet vad man ska äta, så är det bra.
Mm. Ja, det är ju många som gillar det. Du har ju 137 000 följare på Instagram.
Yes.
Och sen så är du online Peter, kan man säga.
Exakt.
För du har en hemsida.
Exakt.
Och jag vet ju mycket väl vem du är sen gammalt.
Mm.
Men för någon vecka sen så... Ja, jag följer dig på Instagram och sen så klickade jag på din... Mm. I bion där, till din hemsida. Och då såg jag en bild som jag blev så inspirerad av. Och så då tänkte jag, fan, jag måste snacka lite med dig ändå.
Såklart.
För att det här avsnittet släpps ju på onsdag. Och då är det Alla hjärtans dag.
Oj, speciellt.
Ja, men jag tänker du är lite love. Så det passar. Och sen så framförallt så är det ju då, jag såg på din Insta-story tror jag, så skrev du någonting om att summer bodies are made in the winter.
Exakt, så är det.
Och så räknade jag ut att det då är, när det här avsnittet släpps, så är det 129 dagar någonting till midsommarafton.
Okej.
Så då tänkte jag att i den här podden, förutom att vi ska prata om dig, så ska vi även prata om vad lyssnarna och alla kan göra på, alltså vilken stor förändring kan man göra på 129 dagar?
Oj, okej. Ja, definitivt.
Så att vi pratar lite om det sen. Men jag tänker så här att vi hoppar lite till det du är känd för. Först.
Yes.
Och bottnar där, för det är ändå kändispodden.
Ja,
yeah,
såklart.
Och här är du som kändis.
Okej.
Men du slog ju igenom i Paradise Hotel.
Det stämmer, ja. Det stämmer, och det var lite typ så här över natten nästan. Det var väl en säsong som blev väldigt uppmärksammad, och jag tänkte inte ens tanken att det skulle gå på det viset, utan jag gjorde det med för en kul grej liksom, en upplevelse, för att åka till ett varmt land och främst vara med och tävla och vinna. Vi är jävligt tävlingsinriktade, så det var alltså en tanke om att man skulle bli en kändis eller en person som många skulle börja följa. Det fanns inte ens på kartan.
Nej. Men hade du ett Instagramkonto innan du åkte?
Nej, det sjuka är att jag skapade ett Instagramkonto när jag kom tillbaka. Så jag var ju inte ens insnöad på sociala medier på det viset. Jag var rätt stor. På Facebook kanske jag var lite stor, för att jag skrev väldigt ärliga åsikter på Facebook redan innan PO. Skrev vad jag tyckte och tänkte, och det tyckte folk var intressant och roligt.
Ja, men det är ju en av dina styrkor, för du är ju väldigt öppen.
Ja.
Jag har ju följt Paradise sporadiskt genom åren. Jag vet mycket väl vem du är. Det finns några andra profiler som jag har koll på. Men vilken säsong var du? Alltså, vilka var du där med?
Jag var där med Erik Hagberg som vann med Paulina.
Snygg Erik.
Exakt, snygg Erik. Och då var även Saga Skott med, Jasmin Gustafsson, Ylva Fogel, Kian, Christian Teljeblad. Det var faktiskt en hel del.
Det känns ju som att det var the shit, eller på att säga. Det var den säsongen.
Det var den säsongen som gick bäst på TV av alla som har varit än så länge. Så.
För att ni är ju många därifrån som fortfarande finns och är stora.
Exakt, det är många som fortfarande är relevanta på ett eller annat sätt. Och det händer inte på samma sätt längre i reality show. Jag vet inte om det är för att det är lite uttjatat nu kanske, eller att det bara var en bra säsong allmänt.
Ja, jag tror att det är en kombination.
Det tror jag också.
Dels så har det inte exploderat, men det har kommit så himla mycket annat. Och sen så, alla de du räknade upp är väldigt starka profiler. Det är ju liksom en casters våta dröm. Precis. Att få tag i en eller två av dessa.
Ja, det brukar ju vara en eller två personer som brukar vara liksom så här, bli hypade på en säsong, vilket program det än är. Och så bygger man programmet runt och det. Men när man har en 8-9 profiler som alla är liksom stora, då blir det ju förmodligen ett bra program.
Men du har ju, sen fick ju du en spin-off-serie så att säga, den Keep on Smiling.
Exakt.
Där man kan, du var en profil där man kunde tävla sig tillbaka, de som hade åkt ut i Paradise Hotel.
Precis. Det var, vi kallade den Keep on Smiling, och det var MTG som hörde av sig, och de bara, men frågade om jag ville ner och Keep on Smiling. Och då var tanken ju att jag skulle åka ner och träffa dem som hade åkt ut. Och i och med att jag var den här spelaren, så ville de att jag liksom skulle lära upp dem hur man spelade. Och sen skicka tillbaka dem, och så skulle den personen som jag skickade tillbaka vinna då.
Ja. Och sen så har du varit med i någonting som heter Förkänd för kärlek.
Oh no. man har ju gjort en del snedsteg. Ja. Nej, men alltså, jag tyckte det var en kul inspelning för kärlek. Det kunde bli bra, men när jag tackade ja till det, så visste jag faktiskt inte ens vad det hette. Jag visste inte att det skulle heta Förkänd för kärlek.
Du ser lite generad ut.
Ja, men jag blir ju det, för att när jag fick reda på titeln, jag bara, vad ska det här programmet heta? Nej, men vi vet inte. Jag bara, så frågade jag efter någon vecka senare, vad ska det heta? Förkänd för kärlek. Jag bara, men jag är inte förkänd för kärlek.
Ja, men sen så var du med också nu i en All-Star-säsong på PH, va?
Exakt.
Så att du är ju en etablerad realitystjärna.
Så kan man säga. Och jag kände att jag efter det där med förkänd för kärlek så kände jag så här. Jag bara, jag är klar med reality och allt vad det har jag. Och sen så fick jag erbjudandet om att komma ner igen. Och tackade nej gång på gång. Men sen när jag fick höra vilka namn som skulle vara med. Och att det var liksom att jag skulle få åka ner med grabbar som jag hade varit med tidigare. Och allt vad det var. Då blev jag lite intresserad. Och så tänkte jag så här, men det kan bli kul en sista gång.
Mm.
Att gå bananas en sista gång innan man blir vuxen.
men om vi säger så här, vad har PH betytt för dig då?
Alltså PH har betytt... Första säsongen betydde väldigt mycket för mig för att man det ändrade ju sättet liksom man, alltså sättet man blev uppfattad som.
Mm.
Och sen ändrade även ens vardag helt och hållet. Jag jobbade ju som försäljare innan det och hade ett vanligt 8-5 jobb och liksom så här. Men så kände jag så här, det här är ingenting för mig. Jag vill hålla på med någonting jag brinner för. Hur ska jag göra det? Hur ska jag bli hörd? Hur ska jag bli liksom så här? Hur ska folk veta vem jag är? Och då så såg jag att säsongen innan så var det en säsong med Jeppe, Aina, Samir och dem. Och jag och Jeppe har känt varandra sen tidigare.
Mm.
Och så såg jag, oj shit, där är Jeppe, han är med i Paradise Hotel. Men om han kan vara med, då kan jag också vara med. Och då kommer jag förmodligen bli hörd och känd. Och då kan jag hålla på med något annat. Mm. Så det var tanken i grund och botten.
Du tänkte ta en liten snabbvända.
Exakt, jag ville använda det som en språngbräda, mer eller mindre.
Men om vi säger så här då. Jag har läst att dina föräldrar är rätt, inte stränga, men, ja, men de har en bestämd uppfattning.
Yeah.
Vad tyckte mamma om att du skulle åka på det här?
Alltså, mussan är lite mer avslappnad än vad farsan är. Hon är lite mer chill om man säger så här. Mm-hmm. Farsan är väldigt så här... högutbildad, mycket för att plugga, mycket för skola och allt vad det är. Och jag tror inte ens han har sett ett enda avsnitt. Han är inte intresserad av det på det viset. Men morsan tyckte väl att det var kul. Men hon blev ju lite rädd när hon fick se så här rubrik. Och kollegorna på jobbet bara, oj, jag har hört att Smile har gjort det här och det här. Det står i Aftonbladet. Och min morsa bara, tänk på vad du gör. Det står i tidningarna.
Det var redan inspelat då.
Ja, tyvärr. Exakt. Mer eller mindre.
men finns det någonting... För du är ju en rubrikkung. finns det någonting som du ångrar att du gjorde i PH?
Nej, ingenting som jag ångrar. Jag kände bara det viktigaste för mig det är att man är schysst mot folk. Att man inte går in och trycker ner andra människor rent så här verbalt eller psykiskt eller något sånt. Liksom att man ska inte vara en taskig människa. Och jag visste att okay, det kommer jag aldrig vara för jag är inte en sån person. Sen är det ju liksom, det är en smaksak. Alla de här andra grejerna som jag höll på med liksom, sprang runt mellan olika tjejer och så här, det är ju kanske... Det får man själv avgöra om man vill göra eller inte. Jag kände att ja, men jag är en ung kille. Jag tycker om tjejer. Och varför ska jag inte liksom vara mig själv? Sen kanske man inte hade gjort samma sak idag.
Nej, det så är det ju. Mm. Alla med handen på hjärtat, oavsett om de har varit i tv eller inte, har gjort massa knäppa saker när man är ung.
Exakt.
Men det är för sig inte så himla knäppt att hålla på och ligga med tjejer och sådär, för det gör ju alla utanför kameran.
Exakt.
Men jag tänker, hetsas det fram av produktionen? Mycket av de här intrigerna, eller liksom?
Nej, ingenting hetsas fram av produktionen. Det är många som tror att det är ett skript eller det är ett manus och... När vi bråkar så har vi blivit tillsagda att bråka. Det är nästan snarare tvärtom. När vi bråkar då brukar telefonen ringa och säga okej, nu måste ni gå och lägga er. För att de vill ju inte att det ska eskalera. För att jag tror att hade inte produktionen varit där på plats och ringt in och vill jag komma tanken att det bara hade varit kameror, då tror jag att det hade varit mycket värre än vad det faktiskt var.
Men för alla fans som sitter och lyssnar på det här nu, hur ser det ut på en sån här inspelning? Alltså hur mycket... Är det liksom fasta, dolda kameror och hur mycket är det liksom kameramän och sådär?
I Paradise Hotel är det inga kameramän. Så det är inga fysiska... Alltså...
Så att det är bara ni som är i huset tillsammans med ett gäng kameror?
Exakt, det är kameror i rummen. Så alla vinklar är täckta liksom. Så det finns ingen död vinkel. Utan det är, i vissa rum är det tre kameror, ibland är det kanske en bara. Men det är... jag vet inte om det är typ 50-60 kameror runt om i hela huset. Det är väldigt mycket kameror. Och sen har vi myggor så att allting vi säger hörs, allting vi gör syns. Och det enda gången det är kameror egentligen, det är när vi går utanför huset på någon utflykt. Mm. Då är det liksom ett team som följer med. Men annars förutom det så träffar vi ingen förutom de som är inne i huset då.
Men hur lång tid, alltså första gången du åkte, för sen så blev du rutinerad reality-stjärna. Nej, men det blev du ju. För andra gången du åkte visste du exakt vad du skulle vara med om.
Men, exakt.
Men första gången, alltså när glömmer du de där kamerorna?
Det är väldigt olika från person till person. Jag märkte att en del glömde aldrig dem. Jag glömde dem efter typ en 10 minuter. Jag seriöst, jag gick in och såg kamerorna och jag bara okej, där är en kul. Och sen var det slut. För att jag kände så här, de kamerorna kommer vara där, vare sig jag vill det eller inte. Så det är lika bra att bara skita i dem och göra det bästa av läget. Och det visade sig att det sättet att tänka är ju bäst, för att då är det äkta.
Mm.
Och jag tror att en stor anledning varför just den säsongen och den innan blev så bra är för att i och med att man var så omedveten om vad som skulle hända så var man ju sig själv också. Mm. Så allting var ju väldigt äkta. Så nu känns det som att, som du säger, andra gången så visste du ju vad du skulle göra. Och vill jag liksom ha uppmärksamhet, ja men då kan jag starta ett bråk och så kan jag få lite mer tv-tid där. Så känns det ju lite som folk tänker idag. Men vi tänkte ju inte i de banorna, utan vi visste ju inte vad det här skulle leda till. Så vi var bara ett gäng kids som var lite så här.
Men det där tror jag också att er storhet är. För att ni var så oförstående. Men även Samir och de här, det var året innan.
Exakt.
För att jag har ju jobbat nära massa såna här profiler efter er. Och man hör snacket att redan när de söker och kommer med så tänker de, jag ska få ett stort Instagram-konto, jag ska få det och det och det och det. Och det är därför de inte har slagit igenom på det sättet. Alltså genomslaget
tror jag. Ja, men jag hörde senast i förrige av Paulina att det är en kille som ska vara med i det här nya Are You The One. Hade liksom hört av sig och sagt att ja, men jag ska ha det och det här, det här och det här och det här, för jag kommer vara med i det här programmet och jag kommer bli känd liksom. Mm. Och vi tänkte inte i de banorna liksom. Jag hade ju inte sin Instagram. Jag skaffade för att folk sa, men du borde tänka på att skaffa en Instagram nu när du ska vara med där. Jag bara, ja, det är nog klokt.
Men ditt enorma följe som du har i sociala medier. Hur vet du hur stor del det är ett reality-följe och hur stor det är ett fitness-följe?
Jag tror så här att i och med att jag första gången jag dök upp som en profil i Sverige var ju 2014. Och jag blir det 4 år. Så den tanken slog mig. Jag bara, nu är det en del som har följt mig i 4 år nästan. Så jag tror att de har börjat tycka om mig för den jag är. Om man ska låta lite klyschigt. Men de har börjat digga mig för den jag är. Och inte för den jag var i en säsong som var på tv för liksom 4 år sedan. Så jag tror att sånt kommer med tiden också. För att man säger ju, det är ju lätt liksom att du blir hypad och sen när hypen går över så tappar du dina följare. Men om du hela tiden är relevant på ett eller annat sätt så tror jag att följarna lär känna dig och då följer de med dig överallt. Liksom.
Ja. Men kan du se några nackdelar med att du slog igenom som en reality-stjärna och sen nu vill bli föreläsare, fitnessprofil?
Både ja och nej. Visst, vill man kolla på nackdelar så tror jag att man alltid kan hitta nackdelar. Ja, men du vet, vill man hitta nackdelar och fel så kan man alltid göra det. Men jag försöker hela tiden kolla det positiva. Då säger jag det så här. Jag ser det positiva i att jag har levt ett galet liv. Jag har liksom bott utomlands och sångat. Jag har festat och gjort galna saker som de flesta inte ens har tänkt tanken på. Och att vända det livet till att liksom leva sunt och predika om hälsa och sånt. Det kanske ger en inblick och når ut till fler människor. Så försöker jag kolla på det. Men, ja.
Nej, men det är helt rätt tror jag. Men jag var inne på det här med hur snabbt man glömmer kamerorna när du är inne i ett hus till exempel.
Exakt.
Och sen så inledningsvis här så sa jag lite att du är en rubrikkung på det sättet att när man googlar på dig så kommer det upp rubriker som oftast har någonting med sex att göra.
Ja, exakt.
Men jag tänker ändå lite, vi kan prata lite om hur det påverkar. För att slår man en googling så kommer det, den första som kom upp då stod så här till exempel, en rubrik var Emma efter sexet med Smile, han är ett djur.
Ja, det är helt sjukt.
En annan var till exempel TV3s hårda sexkontrakt med Smile.
Ser du, jag googlar, jag vågar inte googla mig själv.
Nej, men vi behöver inte kommentera Emma och att du är ett djur i sängen. Däremot så tänker jag på det här som är intressant med TV3s sexkontrakt. Vad var det om?
Ja, just det. Nej, men när jag spelade in Keep on Smiling så de här tjejerna som var med i programmet som hade åkt ut, som jag skulle ta in tillbaka igen, de hade ju liksom åkt ut, och då hade de bott på ett hotell i några dagar i Mexiko helt själva. Och så kom jag dit och så skulle vi spela in, och då var det väldigt mycket spänning i luften från deras sida, kanske från min sida också. Och då var produktionen alltid på mig: nej, du får inte göra någonting. Det står i ditt kontrakt att du inte får göra någonting med någon av de här tjejerna. Och det gäller i så här lång tid liksom. Så det var,
och de fick inte göra någonting på dig heller?
Ingenting.
Nej,
ingenting. Nej, men så det var ju det som var liksom... Det var inget sexkontrakt, men det stod väl antagligen kontraktet att som programledare så får du inte göra någonting med någon deltagare. Vilket är väldigt logiskt, såklart.
Ja, fast det är lätt att blåsa upp när det gäller dig. För det känns som en spännande rubrik med sexkontrakt.
Precis, det gör ju det. Och, ja, men.
men sen så tänker jag på det. Du har ju inte ett svenskt ursprung.
Nej.
Och jag vet inte vad det skulle ha med saken att göra, men du känns... svenskar generellt har ju väldigt, väldigt mycket tabu när det gäller sex.
Det är så, ja.
Och du är ju, med all rätt, så hymlar ju inte du med din bakgrund och att du har varit med en och annan tjej. Återigen, där man googlar så kan det ju kanske hissna lite när det kommer upp i summor som runt 500 tjejer.
Oj.
Vad ligger det för sanning i det där?
Alltså det grejen är den här, när jag var yngre så tyckte jag väl att det ligger väl en sanning i det, men sen känner jag så här, idag så tycker jag inte det är lika, idag tycker jag sånt är liksom så här lite oviktigt.
Mm.
Men när man var yngre så tyckte man väl att det var lite häftigt.
Mm.
Och jag minns första gången jag var med i Paradise Hotel, då frågade de mig hur många jag hade varit med, och då sa jag det, för att jag är väldigt ärlig som en person, jag försöker inte dölja någonting, jag försöker hela tiden visa vem jag är. Och då sa jag det liksom, och det var kanske inte det smartaste jag gjort, för att jag hade aldrig någonsin skyltat med det innan. Och så valde jag att skylta med det i ett program som liksom hela Sverige skulle titta på, så ja, det blev som det blev.
Men har du fått mycket skit för det?
Nej, det har jag inte. Tvärtom har jag nog fått, alltså, av killar som har tyckt att det var häftigt, och tjejer har tyckt att wow, men har han varit med så många, då måste han ju vara grym liksom. Och det är väl det säger jag, det tycker jag berättar lite mer om samhället än vad det berättar om mig egentligen. Så tycker jag, men
Vad som ligger, alltså jag blir lite intresserad av dig på det sättet. Vad ligger bakom det här? Är det någon form av bekräftelsebehov, eller är du rädd för känslor?
Nej, det sjukaste av allt är att när jag var 15 och fortfarande oskuld, så var jag kär i en tjej. Och min framtida dröm var att jag och hon skulle bli tillsammans, gifta oss och skaffa barn. Jag hade inte ens en tanke på en annan tjej. Det var min dröm när jag var liten. Det var att skaffa mig en tjej som jag verkligen älskade. Det skulle bara vara jag och hon. Jag skulle inte vara med någon annan. Så det är egentligen den typen av kille jag är i grund och botten. Men när jag konfronterade den här tjejen och berättade vad jag tyckte och vad jag tyckte om henne, då sa hon bara att det var för sent och att jag haft gott om tid på mig, men att hon är kär i en annan nu. Och det krossade mig på ett sätt och vis, för det var min första kärlek. Och även om vi inte var tillsammans, när man är så ung så betyder kärlek väldigt mycket, för då har man inga räkningar, man har inget annat. Det enda man har på huvudet, det är den här personen. Och det tog väldigt hårt på mig, så jag tror att jag väldigt tidigt kände så här: okej, nu skiter jag i det här. Och jag ska bara gå bananas, och jag ska träffa så många tjejer jag kan, och jag ska träffa tjejer som är intresserade av mig, för det verkar ju inte som att hon är det. Och så bara utvecklar jag liksom tjejer har jag alltid tyckt att jag har varit charmig och sett bra ut, och jag har aldrig haft det svårt. Det har alltid kommit väldigt naturligt. Så jag tror att kombinationen av det och liksom lite så här, ett, jag vet inte, får man svära här?
Ja, oja.
Lite av ett fuck you till henne. Det var ju typ att det blev mycket mycket.
Det är lite som en sockerberoende som går in i en godisaffär.
Men så är det. Jag tror att bakom alla killar och tjejer som har varit med en hel del olika partners, så tror jag att det ligger någon typ av antingen som du säger bekräftelsebehov eller ett krossat hjärta från tidigare.
För man skulle ju kunna tänka också till exempel att du nu har det ju inte varit så, men att du annars hade sett ut på ett visst sätt när du växte upp, var lite mobbad, sen blev den här snygga smile. Då kan det ju också slå över.
Definitivt.
Kan jag tänka.
Definitivt. Jag var alltid väldigt populär i skolan. Jag hade alltid lätt med tjejerna och omtyckt och så här, så det var ju aldrig det var inte den anledningen.
Utan, men hur gammal var du när det brakade loss då?
Det var väl strax efter gymnasiet, när jag var 18-19.
Ja. Då har du ju legat i, måste jag säga.
Det är definitivt. Jag låg i förr. Nu har jag, det senaste året så har jag liksom varit, det har inte varit i, det är, jag känner inte igen mig själv längre. Nej. Nu så väljer jag liksom att vara hemma en fredag eller lördag och typ läsa en bok. för 2 år sedan, 3 år sedan, då var det helt annan historia.
Ja, men det är ju också ett tecken på någon form av mognad.
Såklart, såklart. Alla mognar ju vid olika ålder.
Men jag dröjer ändå lite vid det här, för att jag vill inte snaska i det, men jag tycker att det är intressant just när man tänker sig att du har ju allt. Nej, men du säger så att du var kär när du var 15 och sen dess så har det liksom aldrig funkat för dig. Och då har du haft massa one night stand, någon kanske har träffat igen, men jag tänker...
Sen dess har jag inte sökt kärleken. Det, så var det ju också. Jag avvisade alla tjejer som närmade sig mig. Mm.
Så att när du träffar tjejer så hade du inte ens någon kärlekstanke, utan det var mer som ett...
Exakt.
Det känns ju också sjukt att säga, men någon form av förbrukningsvara, eller vad man ska säga.
Mer än lust. Jag tror att majoriteten, eller typ nästan till alla tjejer som... Jag tror väldigt få tjejer som jag har varit med som faktiskt har blivit sårade för att de inte har fattat vad det handlar om. Majoriteten har ju fattat vad det handlar om, att det är en engångsgrej, eller att vi kanske kommer träffas 1-2 gånger, det inte kommer vara mer än så. Så det är väldigt få som jag tror som har missuppfattat mina signaler liksom, och tagit mig för att vara en kille som vill ha något seriöst med den här tjejen. Och om det har varit faktum så har jag alltid bett om ursäkt, men också känt att om man missuppfattar det på det viset så kanske inte det alltid ligger hos mig felet. Men sen har jag också en annan anledning, var ju att när jag var 20, 21, 22 eller 23 så kände jag inte att jag ville stadga mig. Jag tänkte så här, varför ska jag inleda ett förhållande när jag vet att jag inte kommer kunna hålla mig till en person? För det har alltid varit väldigt viktigt att om jag är i ett förhållande, då måste jag vara 100% dedikerad till den tjejen, och om inte jag kan vara det, då skiter jag i det från första början liksom.
Men skulle man kunna säga på något sätt att det här har liknat lite ett missbruk då? Alltså att komma ur det liksom?
Det skulle man skulle ju kunna säga det faktiskt, för att mer eller mindre sex blir ju lite som en drog när du har det mycket. Precis som alkohol och allt annat, så när du har mycket sex liksom, så kan du ju lätt bli beroende, och då blir det mer av en mer av liksom att, jag vet inte, du försöker typ jaga någonting som inte finns. Och jag kände väl ett tag också att det blev lite som att jag höll på att förlora mig själv. Det kändes som att ju mer sex man hade, ju för varje gång så försvann en bit av en själv. Och då tänkte jag så här, okej, jag måste bestämma mig för att sluta med det här nu innan jag liksom tappar mig själv. Och jag mår mycket bättre idag än vad jag gjorde då. Även om man har ju liksom galna och sjuka minnen och sånt, men det är det enda det är. Det är liksom minnen.
Ja, för att det du sitter och pratar om nu tror jag är väldigt, väldigt vanligt. Det är bara att ingen vågar prata om det.
Men jag fattar inte varför det är en sån tabu. För att jag menar, om ingen pratar om saker, då kan man ju aldrig liksom... Om jag hade suttit och lyssnat på det här just nu och känt oj, jag kan relatera till vad den här killen säger, då kan man ju ändå liksom, då tänds ändå ett ljus inom en som känner okej, men det finns ändå en chans för mig också att komma ur det. Eller och till exempel, nu har jag aldrig varit beroende av droger och sånt, men skulle man lyssna på en gammal missbrukare när han pratar, som har vänt det och lever ett positivt och bra liv just nu, och man själv ligger i ett missbruk och så hör man den personen, det måste ändå vara väldigt inspirerande att höra. Så jag tycker ju att man ska ju våga öppna upp sig och prata om det, för att man ska inte låta sådana saker definiera. Ja.
Men när du säger så här, jämför lite med droger. Nu så känns det som att alla ungdomar har testat droger. Mm. Alltså som växer upp. Och det antar jag, nu är jag fördomsfull, men att du också har gjort.
Mm.
Och kan du jämföra kicken man kan få av en drog med det du kände för sex? Alltså att du... för att jag är tvärtom. Eller så här, jag är väldigt känslig. Eller vad man ska säga, jag är mer så här kärlek. Alltså jag dömer inte att någon har legat med 500 personer. Men jag är mer, jag måste typ tycka om på ett annat sätt.
Jag förstår. Jag är också extremt känslig. Men jag tror bara att jag har tidigare inte vågat visa det. Och använt sex som en sköld, typ. Mm. Det är lite, alltså det är väldigt djupt. Det är svårt att förklara det, för det är väldigt djupt ämne. Men det är liksom, hur ska man säga? Det är nästan som, ja, men om du är missbrukare och håller på med drog och alkohol, så försöker du försvinna från verkligheten på ett sätt. Mm. Det är ju det som drogen i sig gör. Den gör så att du slipper ta itu med verkligheten. Och lite så var det väl för mig ett tag när jag träffade som massa olika tjejer. Det var lite att jag kände väl typ att jag försvann lite från verkligheten, mer eller mindre. Och då för stunden kändes det rätt. Men sen så fort det var över så sög det igen.
Mm.
Och då kändes det väl som att okej, nu måste jag ha det igen, för att känslan var så bra då. Nu är man tillbaka och det känns inte lika bra. Det i kombination med att jag bara var väldigt ung och alltid varit en kille som har varit väldigt liksom så här framåt av sig och tyckt om tjejer väldigt mycket. För hade jag ju inte haft intresset av liksom det motsatta könet, så hade jag ju aldrig liksom varit som jag har varit. Mm.
Men du säger ju också där att när du var kär i den här tjejen när du var 15 och blev bränd, så att säga, då förstår man ju hela cykeln här också.
Mm.
Just med tanke på att vara med en och gå vidare till nästa. Att du bestämmer att gå vidare till nästa istället för att bli bränd igen.
Så exakt,
att,
exakt.
Så att det där är ju ett ont, eller vad ska man säga, ekorrhjul man går in i. Och det är fantastiskt att du har lyckats ta dig ur det.
Precis, och inte bara det jag tycker är det bästa med det hela. Som sagt, jag försöker alltid dra så här det positiva av alla situationer, även om de stundtals suger. Det är att man har lärt sig så mycket om sig själv.
Mm.
Och man har lärt sig extremt mycket om andra människor. Någonting som jag har lärt mig jävligt mycket av, dels PH eller dels att ha många olika partners, det är att man lär sig extremt mycket om andra människor, hur de tänker, hur de känner, vad de tycker om en, och det berättar väldigt mycket. Så jag försöker alltid se det positiva, och det går, alltså så länge man jag tror att man måste fokusera på sig själv och tänka lite mer.
Men halvt på skämt, men är någonting som du måste ha lärt dig, och lite som du flaggade för, att tjejer kanske tänker att oj, han har varit med så många, då måste han vara bra. Men är du bra i sängen då?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, men det är jag, såklart. Man blir ju bra på det man tycker om. Så jag liksom, det är samma sak med när det kommer till träningen nu. Jag briljerar ju i gymmet för att jag älskar ju att träna. Så samma sak är det väl om du, vad du än håller på med liksom. Om jag tyckte om och tycker om sex, då blir man ju automatiskt bra på sex.
Men jo, fast jag tänker så här. Jag tvivlar inte på att du är bra i sängen. Jag tänker mer bara på att, jag vet inte vad jag ska jämföra det med, men om man har ju, vi säger att man utövar en sport och har någon form av redskap, då lär man känna sitt redskap, så att säga. Och liksom kan bli bättre. Men om du eller liksom, vi tar Anja Persson som ett exempel.
Okay.
Jag kan tänka mig att hon är rätt var när hon var aktiv, rätt inrutad med vilken typ av skida det skulle vallas på ett visst sätt och sådär.
Såklart.
Men om hon varje gång hon kom till start fick en ny par skida, alltså en ny skida som hon aldrig hade testat förut, så kanske hon inte hade blivit så bra. Kan man dra några sådana paralleller i sängkammaren, så att säga, i sexlivet?
Ja, jag tror att du måste ju från grund och botten vara utrustad med
ett vapen.
Så du måste i grund och botten få fått en gåva av Gud eller vem du nu än tror på. Så jag tror att jag dels intresserad, jävligt intresserad av sex, tyckte om det, njöt av det, och främst av allt är väldigt intresserad av tjejer, väldigt intresserad av kvinnor, vad de tycker om. Och jag tror att man blir bra i sängen när man slutar fokusera på sig själv och börjar tänka på den andra mer.
Det tror jag. Men du har också sagt någonstans att det här med att ju fler tjejer du träffade, desto mer ensam känner du dig.
Ja, men det var det jag försökte komma tillbaka till, för att, eller berättade innan. Det är för att man träffar mycket tjejer, så börjar man också, blir man också lite mer kräsen. Ju fler du träffar, ju mer kräsen blir du. Och ju mer kräsen blir du, ju mer ensam känner du dig. För att du börjar tänka, okej, nu har jag träffat så många. Sen går det ett år, okej, nu har jag träffat så många. Och sen går det ett år, nu har jag träffat så många. Och jag har fortfarande inte hittat någon som jag tycker är min typ. Men på senare tid har jag förstått att det var inte det som var felet, att ingen var min typ. Felet var mer eller mindre att jag inte gav någon chans. Någon ärlig chans.
Det är ofta det som är problemet.
Det är det som är problemet. För att många går runt och säger att hon är den rätta för mig. Men jag tror inte på det där. Jag tror att det finns många människor som är den rätta för dig. Du måste bara ge folk chansen. Mm. Och hur länge du ger någon en chans, det är det som kommer att avgöra om den personen är rätt för dig eller inte.
Hur skulle din drömpartner vara? Alltså utseendemässigt och personlighetsmässigt. Vad ska hon, om du skulle göra en liten kontaktannons, vad är det du liksom söker hos en tjej?
När det väl kommer till utseende, så har jag också med tiden lärt mig att det ligger inte så jättemycket i det. Innan, när man var yngre, så var det väldigt viktigt. Utseende var, det är det ju fortfarande, men inte lika viktigt om du ska leva med en person. Så när det väl kommer till personligt, så är det väl, jag gillar ju tjejer som är väldigt glada, som är positiva, som har en bra inställning, mycket humor, som är smarta, som man kan ha ett djupt samtal med, och inte bara liksom bara snacka om det här vardagliga, om värld och tv-serier och allting. Utan man vill ju ha någon som man kan connecta med på ett djupt plan liksom. Och snacka om allt från historia till liksom, jag vet inte vad, känslor och tankar om framtiden och allt vad det är. När det kommer till utseendet, så gillar jag ju, jag gillar väl tjejer som tar hand om sig, mer eller mindre. Så länge man tar hand om sig, man är fräsch, man gillar att träna och liksom man sköter sin kost, så känns det ändå som att det är en partner jag tycker är attraktiv.
Då finns det något att bygga på.
Exakt.
Ja, intressant. Det är nog många tjejer där ute som lyssnar med stora öron.
Är det så?
Tror du inte det?
Jag vet inte.
Nej, men du känns också, det är en sak jag reagerat på. Jag vet inte om det är falsk blygsamhet. Men du känns ändå lite så här blygsam. För att jag läste också, det här var någon gammal fråga du hade fått i någon tidning. Då fick du en fråga om hur snygg är du på en skala från 1 till 10? Mm. Och minns du vad du sa?
Jag tror jag sa 5.
Mm.
Ja.
Men ligger det någonting i det? Eller liksom, är det bara falsk blygsamhet? För att nu är jag liksom så här, men om när du tittar i spegeln så måste du väl se att du inte är en 5 i alla fall.
Ja, men alltså man tycker ju att man är snygg, men jag försöker känna så här, det är inte, när jag känner mig snygg, när jag känner mig fräsch, då kanske jag inte är en 5. Men när jag känner mig ful, då kanske jag är lägre än, förstår du? Mm. Så jag försökte bara dra ett snitt. Och sen när man har sett sig själv varje dag, så blir man van vid den bilden liksom. Exakt, men det blir liksom så här, okej, jag har ju sett mig själv hela tiden. Jag vet att jag har bruna ögon, mörkt hår och allt vad det är. Det blir inget nytt liksom. Och därför känner jag bara så här. Men sen tror jag också att jag var väldigt blyg som en kid. Jag var extremt blyg. Alltså, en del av mig var väldigt flippad och väldigt busig och gjorde galna saker. Men sen var en annan del av mig extremt blyg. Och än idag, liksom, om jag är ute på en strand liksom, och jag ser att folk tittar och sånt, så känner jag mig lite så här, jag vill gärna täcka för liksom, och jag vill inte flasha för mycket. Man kan ju inte tro det när man kollar på min Instagram. Men då måste man ju också tänka på att det är Instagram. Jag är bakom en mur.
Mm.
Jag är inte på liksom en scen där alla kan titta på mig, eller på en strand där alla ser mig. Så jag är, jag vet inte, jag har alltid känt lite, någon typ av blygsamhet har jag alltid känt.
Men för att inte ge alla ångest som lyssnar, om de går in på Smiles Instagram så ser man ju faktiskt en kropp som är helt perfekt enligt ett visst ideal.
Yeah.
Men bakom varje sån här bild, är det där din första bild du tar? Eller hur många bilder tar du för att bli nöjd med en bild som du publicerar på Instagram?
Det är olika. Ibland är det 1, ibland är det 10.
Ja. Men du känner dina vinklar och du vet.
Ja, men man lär sig. Har man hållit på med Instagram nu i snart, vad blir det? Snart 4 år. Då blir det ju också att man typ, man lär sig lite om, okej, den här sidan,
så att jag ska inte säga att det är fake, för det är det ju inte, för du är ju riktigt tränad alltså, men det är ändå en lite förskönad bild.
Alltså, ja, alltså, så kan man ju se på det, definitivt. Men
du visar dina bästa vinklar bara.
Alltså, både ja och nej. En del som ser mig i verklighet säger, oj, du är mycket större än vad jag trodde att du var. En del säger, oj, du är mycket mindre än vad jag trodde. Alltså, förstår du? Så det, jag tror att ja, vi alla ser på saker olika. Man kan ju se på en bild, både jag och du kan titta på en bild och se 2 olika personer egentligen. Och jag tror att det är på ett sätt är det som är skönt med Instagram, att, eller med bilder överlag, att de berättar en olika historia för alla. Men lite förskönad med filter och liksom så här, man höjer mättnad så man ser lite brunare ut, och kontrast och allt vad det är. Så på det viset, absolut.
Men du har de där rutorna på magen?
Definitivt.
Nej, men du var också inne på det lite här alldeles nyss, att du var lite blyg som pojke. Du är ju född i Bosnien.
Yes.
Och det var ett krig.
Exakt.
I forna Jugoslavien.
Exakt.
Ni flydde hit, du och din familj.
Precis.
Var det bara du då, eller hade du dina bröder?
Nej, mina bröder födde här, det var bara jag. Ja.
Men hur, för det tycker jag ändå är en lite intressant bakgrund. Hur var det? Vad minns du från, hur gammal var du när du flydde?
4. Så jag minns ju lite så här, alltså bilder mer eller mindre, inte så mycket, jättemycket minnen, men jag minns mycket från barndomen. Vi kom ju 94 som sagt, och det enda min morsa hade egentligen, det var ju typ en påse med mina blöjor, och det var ju inte mycket mer än så. Och sen så växte jag upp i Rosengård i Ramelsväg. Som är typ så här, eller var då, jag vet inte om det är fortfarande, men var typ Sveriges värsta område. Så
det är väl känt som, jag vet ju inte heller, jag har aldrig varit i Rosengård. Men det man läser i tidningarna är ju att de har extrema problem både i Rosengård och i Malmö.
Ja, det har de. Och just herrgården, Rosengård är rätt stort, och bor ju typ 40 000 människor i Rosengård. Men just den delen av Rosengård var ju den värsta delen i hela Rosengård också. Okay. Så det var ju inte bara, det finns ju delar i Rosengård som är relativt okej. Okay. Men just herrgården där jag var, var riktigt knas. Och det är liksom skyltat på arabiska där. Och det var en speciell barndom, för det kunde hända så galna saker och man hamnade mycket i bråk och man hamnade mycket i trubbel, och på det gjorde en lite mer uppmärksammad, gjorde en lite
när
tuffare.
Du säger, när du säger så här galna saker, vad skulle det kunna vara?
Ja, men typ, alltså vi kunde ju sitta och käka frukost och så bara flög det in en stor sten genom rutan. Mm. Och så var det ett gäng ungdomar som var nere på gården och typ kastade stenar.
För att de inte hade något bättre för sig.
Ja. Och, eller du vet, min farsa gick till jobbet en dag och klockan var 5 på morgonen. Och då var det en liten unge på gården som stod och grät. Och då var det längst ner på första våningen, våra grannar hade typ 13-14 barn. Och då hade de glömt ett barn ute.
Mm.
Så min farsa tog in den här ungen och knackade på bara, alltså, vad händer liksom? Och de bara tog in ungen, stängde dörren och sa inget mer.
Mm.
Så det är en annan typ av värld. Det är svårt att förklara för folk som liksom är, kan ha vuxit upp i Stockholm på Östermalm.
Ja, alltså det är svårt att förstå. Nu när du säger det så tänker jag så här också, att om man flyr från exempelvis forna Jugoslavien,
exakt,
där det var krig,
exakt,
mellan olika,
exakt,
delar, och sen så kan man tänka sig att folk har flytt från Bosnien som du, och även från grannstäder. Sen sätts de i Rosengård,
exakt,
till exempel,
yeah,
där ni är fiender i hemlandet,
mm,
och så ska ni bo grannar i Rosengård. Jag kan tänka mig att det är lite likadant nu.
Så kan det ju vara. Jag vet inte faktiskt hur mycket staten tänkte på sånt liksom, när de placerade, för att vi valde ju inte att bo i Rosengård, utan vi blev placerade där av liksom, socialen. Och så på det viset så definitivt, det ligger någonting i det. Men sen å andra sidan, jag tror inte heller att folk som bodde i Malmö, alltså liksom svenskar som är födda och uppvuxna i Malmö, jag tror inte att de helt plötsligt ville ha ett gäng liksom som precis har kommit från ett krigsdrabbat område som grannar. Så det finns väl någon baktanke varför alla blev placerade till exempel.
Det är samma nu, men jag tänker att det var konstigt, för det här var ju ändå, ja, drygt 20 år sedan eller runt 20 år sedan, att man inte har lärt sig någonting.
Nej, så är
för det är en ny våg nu bara, fast från ett annat ställe.
Precis samma sak från Syrien just nu som det var då. Och det är sjukt. Alltså, det är lite konstigt att man aldrig lär sig, att folk aldrig lär sig. För att det är liksom som en historia som blir upprepad.
Mm.
Var tionde år händer det någonstans i världen. Och så händer det igen och igen och igen, och vi lär oss aldrig. Men det är väl en del av vår natur.
Men du hade ju ändå lyckan på något sätt att ha föräldrar som ville någonting och som förstod någonting. Att din pappa förstod att ni inte kunde bo kvar i Rosengård.
Ja, såklart. Ja. Men jag hade tur att min farsa var väldigt driftig. Han är väldigt driven och han kände väl på direkten, okej, det här är inget ställe jag ska liksom uppfostra mina barn på. Och skaffade en hel del jobb, och morsan skaffade en hel del jobb och flyttade till ett någorlunda bättre område, fortfarande lite knas. Och sen vidare till ett område där det i princip bara bodde svenska. Och då var det ju liksom lugnt. Men det komiska var ju att då kom jag ju från en annan värld liksom. Jag växte upp i Rosengård och där man inte pratade så bra svenska. Så jag började i den här nya skolan som gick väldigt många svenskar på. Och jag märkte bara, shit vad dålig min svenska är.
Mm.
Så det tog ett år kanske innan min svenska blev bättre. Så när jag hälsade på mina polare från den gamla skolan då, de bara, shit, du blir värsta svennen.
Mm. Men det måste ju också ha varit en grej. Men hur kom du liksom in då? Alltså, hur blev du mottagen på den svenska skolan så att säga? Var du liksom blattekillen eller... Var det öppna armar?
Det var faktiskt öppna armar. Första dagen var det öppna armar direkt. Jag tror att det var på grund av att jag var väldigt, nu låter det lite skrytande, men jag var väldigt söt när jag var liten.
Mm.
Tjejer tyckte om mig, jag såg väldigt charmig, jag hade liksom såhär, jag var en söt pojke liksom såhär. Och jag tror att... om man ser bra ut när man är liten så kommer man väldigt långt. Och sen spelade jag fotboll och var väldigt duktig på fotboll. Mm. Och Började på det här fotbollslaget där det bara gick svenska i hela laget och blev välkommen där för att jag var väldigt duktig på fotboll.
Så det låter ju som en vinnande kombination.
Exakt.
Snygg och söt och fotboll.
Exakt, så jag blev välkommen på ett bra sätt. Jag blev ju typ, efter ett tag så blev man ju lite klassens, eller skolans cooling. Så det löste sig för mig. Men sen blev det ju typ att sen hamnar man ju i lite mer problem när man blir lite äldre. För att när man är liten så är man ju väldigt mycket i sitt område. Men när man blir äldre, då blir ens område staden. Så när man blev 14-15 så var man inte helt plötsligt bara liksom i det här lilla svenska trygga området, utan då blev man en del av hela Malmö. Och Malmö i sig, då på den tiden, även idag, men då på den tiden, var ju väldigt bråkigt och väldigt mycket trubbel och problem om man var som jag var.
Men hur mycket möter du av det idag? Man fattar ju att du kommer från ett annat land eller ett annat ursprung, men du känns väldigt försvenskad. Men jag tänker, möter du rasism?
Alltså det beror på lite hur man ser det. På ett bra tag har det inte hänt. Nej. Förr hände det att jag blev kallad i olika saker och dittan och dattan och allt vad det är. Men inte nu längre. Inte efter jag var med i liksom PH och blev en offentlig person och allt vad det är. För då blev man helt... Då det kändes som att folk tittade på en på ett annorlunda sätt då. Och det spelar ingen roll om du var utlänning eller svensk då, utan du var en profil. Så hade jag inte varit det, så kanske, jag har ingen aning faktiskt.
Det man läser i media, och som okunnig svensk som bor på Södermalm i Stockholm, så ser man ju de här att, eller, ja men du vet, med Sverigedemokrater och så, det känns bara som ett hårdare klimat. Det var det jag tänkte om.
Ja, absolut.
Om du blir utsatt.
Jag håller med om det, men sen å andra sidan så måste man också fråga sig själv hur mycket av det som står i media egentligen är sant, liksom, om de blåser upp saker.
Jag vet att det inte är sant, men jag tänker att alla som kanske inte jobbar inom medievärlden som du och jag gör har inte samma koll. Så att man läser en rubrik, som jag skojade lite här om, att när man googlar på dig, nu har inte jag läst varenda artikel, men bara ingressen och rubriken, det mesta handlade om sex. Och det är samma sak, och då kan jag sitta här helt fördomsfullt och säga att du är en sexgalning. Nu vet jag ju att du inte är det.
Skulle man åka till ett samhälle där det bara var svenska liksom, någonstans, jag vet inte var, det inte fanns någon utlänning.
Djursholm kanske?
Ja, men det är klart att man skulle känna sig lite uttittad till exempel. Och allt vad det är. Men jag har alltid varit väldigt så här... Jag har inte låtit det bita på mig själv, för att jag har känt att den enda anledningen varför folk hatar eller är rasister, det är egentligen för att de... kanske är rädda för förändring. De är rädda för att de faktiskt kanske kommer tycka om den här människan. De har blivit uppfostrade till att vara fientliga mot sånt de inte förstår sig på. De är rädda för andra kulturer, för de känner att det kommer ta deras kultur ifrån dem. Så jag har alltid känt att jag fattar att det är på grund av okunnighet. Det är inget personligt. Jag tror inte att den kvinnan som sa till mig att jag borde dra, hon sa så här: du borde sätta dig i en båt utan och ro hem till ditt land. Och jag kände så här: men fan, jag kan ju bara ta typ bussen, jag bor inte så långt bort. så jag kände ju, jag fattade ju att hon vet ju inte bättre. Men jag tror att alltså, vissa kan verkligen ta åt sig av det och känna att det är någonting med dem det är fel på. Så jag tror inte att man ska göra det.
Men när vi ändå är inne på det, så tänker jag så här att man blir också utsatt om man är en profil i sociala medier, alltså för näthat och så. Har du märkt någonting sånt?
Nej, faktiskt inte så mycket. Alltså lite har det hänt, men det är mer när du öppnar upp dig i ett visst ämne. Skulle jag till exempel prata om jag vet inte vad, alltså någonting som är väldigt känsligt, vi säger nu Sverigedemokraterna kanske, när det är val och jag skulle öppna upp mig och berätta vad jag tycker och tänker. Det är klart.
Vad tycker du om Sverigedemokraterna?
Alltså jag tycker ju inte gott om människor som alltså har den synen på invandring och allt som händer i Sverige just nu. Men jag ska inte säga att jag hatar dem heller. Så jag är inte så, jag försöker hålla mig ur politik för att jag känner att det är en helt annan historia.
Det är inte
liksom
ditt område?
Det är inte mitt område, men jag tror att det hade kunnat bli mitt område om jag verkligen hade fokuserat, dedikerat. För att jag brinner för många av de frågorna innerst inne. Men jag vill bara inte lägga tid på det, för det är för mycket negativt med det. Det är liksom, du kan inte bara gå in i politik sen gå ut. Nej. Utan det är liksom, antingen så går du helhjärtat in eller så skiter du i det. Men
det var lite det här med näthat. Jag tänker näthat, behöver inte bara vara rasistiskt.
Ja, exakt. När det kommer till näthat så har jag väl fått... jag har inte fått så mycket näthat, men jag har fått mycket så här: oj vad du gillar dig själv, oj vad du tycker om dig själv, oj vad du är självgod.
Jag såg det och du svarade, ja varför inte.
Ja, du såg det, ja. Du är fan påläst.
Men jag scrollade, jag gillade ändå.
Nej, men jag känner så här, någonting som jag har lagt märke till, som man brukar säga, det är väldigt svenskt, det är väldigt svenskt. Någonting som jag känner extremt svenskt, det är att det verkar inte som att man får tycka om sig själv. Man, det verkar inte som att man får typ tycka att man ser bra ut, tycka att man är snygg, tycka att man är så här, det är typ en tabu. Det är lite så här.
Men så man, är det ju. Man ska inte tro att man är någonting mer än någon annan.
Nej.
Men jag kan också tänka så här, jag gillade din motkommentar där, för att fortfarande säger det här är ju ditt Instagramkonto.
Exakt, alltså, lite så känner jag.
Så är det så att hon har problem med att du tycker att du är snygg, så kanske hon inte just behöver följa dig.
Nej. Exakt, jag menar det här är inte liksom, det är inte som att jag hackat mig in på jag vet inte, hennes Facebook och lagt ut en bild på mig. Utan det här är fortfarande mitt konto, men jag försöker säga, även om jag har någon typ av ansvar att lägga ut någonting som tilltalar flera, eftersom jag är en offentlig person. Nu har jag inte det. Men vi leker med tanken att i och med att jag är en offentlig person och det är över 100 000 som följer mig, så har jag ändå något ansvar att lägga ut saker som ändå ska vara inom en viss ram. Jag kan inte lägga ut vad som helst, jag kan inte säga vad som helst, för det är många som kanske ser upp till en, följer en, man påverkar, man hörs. Men jag känner så här, varför är det fel att tycka om sig själv, att visa att man är liksom stolt över vad man har jobbat hårt för, eller det ena eller det andra. Men om man liksom lägger ut någonting tvärtom, liksom att man säger att man är dålig på någonting, då är det ingen som hakar på då är det.
Men det där är klassiskt. Jag brukar skoja om det, att om jag skulle lägga upp på Facebook eller någon annanstans att jag har vunnit 1 miljon, så skulle jag knappt få en like.
Nej.
Men hade jag skrivit att jag bryter benet eller att jag ska hamna i fängelse, så skulle folk tjoat.
Yeah.
Det är ju lite så. Och det bottnar ju oftast i någon form av avundsjuka.
Det tror jag också. För att jag försöker tänka så här, när det kommer till näthat och sånt där. Många frågar, har du fått näthat? Man ser att en del profiler får mycket mer näthat än andra. Och då försöker jag tänka så här, har jag någon gång näthatat? Det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig någonsin gått in på någon profil och skrivit någonting negativt. Även om jag ibland har känt att oj, fan vad den här personen börjar bli tröttsam med vad de skriver eller vad de gör, så har jag inte gått in och gjort det. För att det är upp till dem.
Då avföljer du bara.
Ja, typ. Eller då blockar jag bara dem. Nej, men då, så jag har känt så här, alltså... Om jag aldrig har gått in och skrivit något negativt, så beror det väl på att jag är väldigt nöjd med min tillvaro. Om du inte är nöjd med din tillvaro, det är då jag tror att du vill typ spilla över din negativa liksom.
Jo, men det har du rätt i. Så är det ju. Har du förresten googlat dig själv på Flashback någon gång?
Nej, det har jag inte.
För där har man ju, det gjorde jag. Jag googlade dig.
Okay.
Det stod faktiskt inte mycket.
Nej.
Det var några killar. Alltså det var inte tjejer som hade skrivit någonting. Och det skulle man ju kunna tro med tanke på ditt track record. Nej, jag tänkte mest på att det avspeglar den här avundsjukan just på Flashback. För det var några killar som sa att du hade en liten kuk.
Oj.
Och då tänkte jag så här att vi behöver inte bena i det. Men jag tänkte just att det var så jävla typiskt killar att skriva något sånt. Och sen så är de ju sura för att du får massa tjejer. Och då är det liksom det som de måste hacka på.
Ja, verkligen.
Så det speglar ju också det här med avundsjukan. Men hur som helst, vi ska gå in på det här med, som vi sa inledningsvis, att jag var ju inne på din hemsida. Och blev peppad av en bild på en av dina kunder. Vad har du för härliga råd till alla lyssnare som känner sig lite som softpotatis här nu? Finns det hopp inför sommaren?
Det finns definitivt hopp inför sommaren om man börjar nu liksom. Jag brukar säga det så här, vad är målet liksom? Vad är drömmen? Alltså att man ska visualisera sin drömkropp, hur man vill se ut, hur man vill ha det. Och då får man tänka på den tanken. Ha den bilden i huvudet, ha den klar och tydlig. Och sen tänk på vad är det som hindrar dig? Ja, men det kanske är att du vill ligga i soffan, eller att du vill äta den här maten som är jättegod, eller att du vill dricka alkohol med dina vänner. Och då försöker jag alltid tänka så här, men den soffan eller den maten, alkoholen, det kommer alltid vara tillgängligt. Men här idag och nu så har du ju den här chansen att faktiskt ta den här bilden du har i huvudet på din drömkropp och göra det till en verklighet om 129 dagar.
Mm.
Och vad är mer värt, den här verkligheten av dig när du går runt i ditt nya jag och mår fantastiskt, eller den här soffan som du har legat på hur många dagar som helst, den här maten som alltid kommer vara tillgänglig, eller alkoholen som för det andra kommer smaka mycket bättre när du väl har nått dina mål och bevisat att du är starkare än vad alkohol eller soffa eller snabbmat är. Det är du som bestämmer över dem, inte de över
dig.
Men
om vi bara går in lite på dig då.
Mm.
För du är ju en extrem variant.
Mm.
Det är ju inte många lyssnare kanske som har det drivet att skapa någonting som det som sitter här.
Mm.
Men hur ser ditt liv ut? Alltså hur styr du av kost till exempel?
Förr var det inte så styrt, men nu är det väldigt styrt. Men någonting jag har lärt mig, som många säger såhär, åh men fan, du har ju inget liv, du äter ju 6-7 gånger om dagen och du vet exakt vad du ska äta, du kan ju inte ha ett liv. Men det är tvärtom, med disciplin så kommer ju en sjukt mycket fritid.
Mm.
För att du har ju så mycket tid, för att du är disciplinerad, du vet ju exakt när du ska äta, vad du ska äta, du har förberett det sen innan. Så du, i ditt bakhuvud så vet du att okej, jag har så många timmar varje dag som jag kan använda till annat, för att jag har redan planerat vad jag ska göra. Och jag tror att man måste komma in i den livsstilen för att verkligen förstå hur mycket mer man egentligen vinner på det tidsmässigt, ekonomiskt, även liksom när det kommer till kroppen, vilka resultat man ser att man jag till exempel, jag lagar ju mat var tredje dag. Och sen har jag matlådor. Och sen tar jag fram de matlådorna varje dag liksom. Så värmer jag bara dem. Och på så sätt så sparar jag väldigt mycket tid. Jag slipper liksom stå och laga mat 3 gånger om dagen. Eller jag behöver inte käka ut det heller för den delen. Och jag ser resultat på min kropp som jag inte hade sett annars.
Mm. Men det där, det hade varit den lättaste biten egentligen för mig. För att trots vad man kan tro så gillar jag inte mat. Okay. Alltså, ja, om det fanns en maträtt som jag gillade, som jag visste att det här, om jag äter det här, så är det bra för mig, då hade jag kunnat äta samma jämt.
Yeah.
Alltså jag är så tråkig. Jag njuter inte av mat. och sen så är jag envis som ett psykfall. Så att hade jag bara ett speciellt träningsprogram, så hade jag varit drömkunden. Mm. Om man ska visa så här för och efter.
Mm.
För att liksom, har jag bestämt mig för någonting, då är det så.
Ja, men har du det draget så är det väldigt bra. För att de flesta brukar ju krascha för att det är just den enformigheten som gör så att de liksom så här, ja, jag orkar inte, det är tråkigt. Och det är därför mina kostprogram innehåller en så stor variation. För att jag vet att de flesta, om jag skulle kunna säga så här till mina klienter, ja men du ska äta kyckling, tonfisk och kvarg. Men hur många kommer orka efter en vecka? Ingen typ. Men om jag varierar och slänger in bra mat som är god och nyttig samtidigt, någonting som man kan äta i ett halvår utan att känna att man kraschar. Men då har man fått liksom, då vinner man på båda sätten. Då vinner man även kroppen, men man mår också bra. För att det är inte många människor som kan må bra och äta, ja, men typ som jag gör, kyckling, ris 3-4 gånger om dagen, äggvita med havregryn till frukost, kvarg på kvällen. Det är inte många som kan äta det varje dag, 7 dagar i veckan i en månad och fortfarande vara positiva och glada. Så det gäller att hitta vad
ja, men det låter lite tråkigt just med tanke på vad det var.
Mm.
Men hade jag hittat en enda rätt som var god, så hade det funkat för mig. För mitt stora hinder är när det finns val. För då tänker jag, är jag sugen på det eller det?
Aha, okay,
så att jag skulle liksom. Och då hamnar det alltid någonstans mitt emellan.
Men finns det ingen rätt som du tycker är extra god då?
Nej, men, nej, alltså jag kyckling gillar jag så, jag gillar tonfisk, alltså så här, men jag tänkte det lät lite tråkigt just med kyckling och ris bara.
Ja.
Eller så här havregryn och
ägg, jag har ju alltid det, nu säger jag ju bara kyckling och ris, men sen har jag ju till saker. Jag gillar ju till exempel ajvar för jag är jugge. Mm. Och sen gillar jag till exempel jordnötssmör, så jag har det i mina shakes. Jag har ju kanel, honung. Jag lägger ju till saker för att jag är det sötare. Jag skulle aldrig klara av att bara äta havregryn och äggvita och bara kyckling och ris. Nej, då skulle jag också krascha efter 3 dagar.
Men om vi säger så här, för du, på din hemsida så kan man köpa någon form av program, alltså kostprogram, träningsprogram och sådär.
Exakt.
Och kosten fattar jag att du har koll på, och det är också så lätt för vem som helst att kunna följa om du säger att det ska vara så här.
Precis.
Men träningen, hur funkar det för dina kunder?
Träningen är speciellt. Jag jobbar på ett annorlunda sätt, för att jag kollar till klientens mål. Vad är målet? Är det gå upp eller gå ner i vikt? Hur ser din vardag ut? Hur jobbar du? Vad är arbetstiderna? Och sen även någonting som inte många kikar på, som jag har valt att kolla på och det har gett mina klienter sjuka resultat, det är genetiken. För att alla, du vet, jag och du kan gå in i samma kostprogram, samma träningsprogram, men vi kan få olika resultat. Och det har att göra med genetiken. Vet, jag kanske reagerar mycket bättre på en viss typ av träning än vad du gör. Så därför måste man anpassa programmen efter varje kund. Till exempel om en tjej vill gå ner i vikt, men hon redan har väldigt, hon redan är väldigt smal, då kan jag ge henne samma typ av program som en kvinna som är rätt stor och vill gå ner i vikt. Så man måste anpassa det hela tiden. Alla är olika. Jag till exempel, när jag började träna, styrketräna, så spelade jag fotboll ett bra tag. Jag spelade fotboll 10 år. Så det första året jag tränade behövde jag i princip inte ens träna mina ben alls. Och hade jag liksom slängt in benträning då också, då hade jag fått en väldigt oproportionerlig kropp, för att jag hade redan jättestora ben. Det sista jag behövde tänka på, det var att träna ben. Och hade jag hört av mig till en PT och annan sagt, men du ska köra ben 2 gånger i veckan, och så hade jag gjort det, och så hade jag fått jättebra resultat på benen. Men överkroppen då? Då kollar jag på kunden och så säger jag, men du har ju tränat ben i 10 år. Du behöver inte köra ben mer än varannan vecka. Och så lägger vi fokus på din överkropp, för det är där du behöver med mest resultat. Så jag försöker kolla på sådana saker också, och inte bara liksom ge personen ett program som jag tror kommer passa för dem, utan att titta på hur de ser ut.
Mm.
Och då är det liksom så här, då är det liksom förebilder. Man kikar på framsida, baksida, allt vad det är. Sen är det ju många som får resultat, men det är inte många som vill ju att man ska dela med sig av deras före- och efterbilder.
Nej, jag kände ju det när jag såg den här före- och efterbilden på den här killen. Att det krävs ju ett mod.
Ja, såklart.
Att,
det är ju många som hör av sig till mig. Och du, jag vill inte att du lägger ut en bild på mig. Jag bara, jag kommer ju aldrig lägga ut en bild på liksom en klient utan att de säger till mig, men du, fan, du får jättegärna lägga ut den här transformationen och du vet, visa det. Då gör jag det liksom. Mm. Men annars gör jag aldrig det, för att nu, som du sa, det är ju många som följer mig. Det är inte liksom 300 pers.
Nej.
Så det är en stor del av liksom, som kommer se de här bilderna. Så, ja.
Men hur stora möjligheter har du att ta emot nya kunder då?
Alltså det är mycket mer jobb än vad man tror att det är. Men för att jag försöker följa upp mina klienter flera gånger i veckan.
Mm.
Så vi hela tiden skriver.
Men har du utrymme för att, jag tänker för de som lyssnar nu, om de känner lite så här att fan, nu vart vi jävligt peppade och jag vill komma i form till midsommar.
Såklart. Jag tycker att den bästa tiden att höra av sig, det är faktiskt nu. För att nu är det ett guldläge fram till sommaren, som du sa. Man har ju februari, mars, april, maj. Det är 4 månader, och på 4 månader hinner man väldigt mycket om man vet vad man ska göra, så att säga. Men tyvärr är det ju många som känner den här peppen och så tänker de, men jag vet vad jag ska göra, jag behöver ingen hjälp. Och så går de och så märker de att det inte händer några resultat, och så ger de upp efter 1-2 veckor, och sen blir det inget av det. Och sen går det ett nytt år, ett nytt nyårslöfte, och så är det samma visa.
Ja, för jag tänkte lite nu har det ju varit där, för att man vet ju själv när man går till gymmet efter nyår,
ja, det
då är det liksom, helt smockat, det är svårt att få tid på något pass eller vad som helst.
Mm.
Men nu börjar det klinga ut.
Ja,
nu har de droppat av och då tänkte jag att de som behöver en spark i röven,
mm,
de ska gå in på din hemsida tycker jag.
Det tycker jag definitivt att de ska göra och inte tveka på
här. Och vad heter den sidan?
Min sida heter www.smilenow.com.
Ah.
Så den finns även i min link på, i bio på Instagram, så är jag länkad till sidan. Inom 24 timmar efter man har skrivit till mig så får man ett meddelande om vi kommer liksom jobba ihop eller inte. Så det är ingen som liksom skriver och inte får ett svar. Nej. Utan jag svarar alla.
Så ta chansen och kontakta Smile.
Definitivt.
Om ni vill få ordning på kroppen.
Yes.
Men vad härligt att ha haft det här.
Tack, det var ett kul att vara här. Väldigt kul.
Och till alla som lyssnar, gå in på er poddapp och följ Kändispodden så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt.
Yes.
Tack. Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.